Peking har ställt upp ett renminbi-rum.
Att det är tapetserat med röda 100 yuan-sedlar med Mao på. Och där inne så finns det inte någon stor risk att man drabbas av sanktioner.
Nu har ju Kinas tid kommit att säga att ja, om ni inte litar på USA, varför inte lita på Kina? Och vi har en egen valuta.
En ny front har öppnats i dragkampen mellan Kina och USA. Det handlar om pengar och mer exakt om valuta. Amerikansk dollar mot kinesisk renminbi. Hanna, vad är det som händer?
Precis som på andra områden så vill Kina så att säga ta sin plats vid bordet och inte låta USA leda världen med dollar.
Radiokorrespondenterna Kina siktar i det här avsnittet in sig på den globala stormaktskampen om valutorna, och Peking har stora ambitioner här, eller hur, Moa?
Det kan man ju säga. Kommunistpartiet vill ju att den kinesiska valutan ska spela en viktigare roll globalt som en global reservvaluta. Ett område där ju den amerikanska dollarn helt dominerar idag. Och för Peking då så handlar det ju om den här multipolära världsordningen som vi har hört pratas om ganska mycket på senaste tiden. En värld där USAs makt har minskat.
Mm. Jag heter Björn Djurberg, Moa Kärnstrand, Kina-korrespondent, är med. Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter, lika så. Och när vi idag ska prata pengar och prata om pengar i relation till makt, så är väl den bästa platsen att börja på en bank, tänkte jag. Moa, det finns många banker i Kina. Jag vet att du också ofta går till banken i Peking.
Framförallt så finns det många bankkontor i Kina.
Ja.
Det är viktigt att skilja på det där. Ja, det finns bankkontor överallt. Och, ja, det ser ut lite som en svensk bank på 90-talet på sätt och vis. Det är ganska mycket folk på banken faktiskt, ofta när jag kommer dit. Och man tar sin kölapp och man sätter sig på en soffa. Och sen så får man komma fram till en disk där det sitter en bankperson bakom ett glas. Och så får man berätta sitt ärende.
Varför går du så ofta till banken?
Det är rätt mycket folk. Jag sätter över pengar från Sverige till Kina för att jag ska kunna köpa mat helt enkelt.
Ja.
Och när jag gör det så får jag bara sätta över i svenska pengar till Kina, och sen måste jag gå till banken och växla om de pengarna till kinesiska pengar för att sen kunna stoppa in dem i min WeChat och använda dem för att liksom åka taxi och köpa mat för.
Just det, WeChat, det är det din betalapp som du använder då. Sådär.
Mm. Och precis, en av de här betalapparna som används i Kina. Det kan ta 2 timmar att sitta där och vänta på att de ska gå igenom alla mina dokument och ta bild på mitt pass och dubbelkolla massor av olika saker för att jag sen då ska få tillgång till de här pengarna.
Men som du säger, du vill ju ha in pengarna i din betalapp. Alltså Kina är ju idag väldigt digitaliserat när man betalar, men ändå behöver du gå till banken på det här sättet.
Ja, alltså det är ju en säkerhetsgrej. Det handlar ju om att de ska kontrollera så att jag tar in pengar i den utsträckningen jag behöver. Och det kan man ju också tycka är lite märkligt eftersom att den kinesiska regeringen vill ju att människor ska öka sin konsumtion. Men ändå så är det väldigt restriktivt faktiskt hur mycket pengar som jag får föra in i Kina för att använda i Kina för vanliga utgifter.
Mm. Och då har vi ändå inte pratat om ifall du skulle vilja, ja, om du råkar göra ett klipp och skulle vilja föra ut dina pengar.
Mm. Det är ju, om man inte har diplomatstatus så är ju det jättesvårt idag oavsett om man är kinesisk medborgare eller utlänning.
Mm, det finns en hel del begränsningar vad gäller valutan i Kina, framförallt om man ska föra den fram och tillbaka över gränsen. Och för att reda i det här, som ju kan vara lite komplicerat ibland, så är jag glad att kunna välkomna en särskild gäst idag också till podden, Knut Kainz Rognerud. Välkommen!
Tack ska du ha.
Du är Sveriges Radios ekonomikommentator. Van, tänker jag i alla fall, att göra det som är ekonomiskt komplicerat begripligt, eller?
Alltså, låt mig säga så här att det är ganska många som tjänar pengar på och behåller sin makt genom att låtsas och få oss andra då att tro att ekonomi är komplicerat. Men jag menar att det är inte alltid.
Nej, och vad skönt att du säger det.
Du är mannen vi behöver.
Vad säger du, Knut, om själva knäckfrågan idag? Finns det en möjlighet för Peking, för Kina, att nu flytta fram sina positioner globalt för sin valuta renminbin?
Jag skulle nog säga att det har de redan gjort under flera år. Det finns ett gammalt ordspråk som ibland tillskrivs den här förkristne kinesiska filosofen, generalen och krigskonstmästaren Sun Tzu. Men mer sannolikt så var det Napoleon som sa något liknande. Men begreppet är, stör aldrig din fiende när han begår misstag. Och de senaste åren så är det uppenbart att Kinas ledare tidvis legat lågt då när Donald Trump har härjat på världsscenen, samtidigt då som landet har agerat oftast i det tysta.
Så fienden här, det är USA och dollarn då, Knut, eller?
Ja, jag tror till viss del ska man kunna beskriva det så, om man nu använder krigstermer.
Och du tänker att misstagen är liksom att USA nu verkar så där maktfullkomligt, jobbigt och irriterande för andra länder, inte bara Kina?
Ja, till skillnad från Kina så utstrålar de en kortsiktighet när det gäller sina liksom, politiska beslut, strategier och vad de vill ta vägen. Även om det finns ofta tankar och ideologier bakom besluten. Och den här ryckigheten syns ju förstås då, alltifrån när det gäller tullar, när det gäller börsen, när det gäller guldpriset och statsskulden.
Det här ska vi prata mer om såklart idag, men först vrider vi tillbaka klockan.
At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
Bretton Woods, USA, 1944 i det här arkivklippet. Det är nästan slut på andra världskriget då USA kliver fram som supermakt och grunden, Knut, läggs för det här internationella moderna finansiella systemet som ju har varit väldigt USA-dominerat ända sedan dess. Hur har det sett ut?
Ja, nu får ni hänga med lite, för nu blir det lite historielektion här. För efter att USA, visserligen då tillsammans med Ryssland, lyckades vinna kriget mot Tyskland och Hitler, så infördes en rad internationella institutioner som en sorts försäkring mot att det som hänt aldrig skulle hända igen.
Världsbanken,
vi fick FN, vi fick liksom, och vi fick dessutom internationella valutafonden som tog upp det vid det här Bretton Woods-mötet. Och det här skulle leda till och bidra till ett stabilt liksom globalt finansiellt och monetärt system som i sin tur då var tänkt att ge marknadsekonomin och frihandeln liksom en trygghet och tillväxt. Och man var dessutom övertygad om att detta dessutom skulle minska risken då för nya krig. Mm. Och glöm inte då att helt centralt var att den amerikanska dollarn blev grundstenen då i det här nya systemet. Och eftersom USA med sin då jättelika ekonomi och sin dessutom militära makt som stod bakom dollarn, så sågs det som en väldigt stabil försäkring. Men eftersom då USA dominerar finansmarknaderna genom då att handeln sker i dollar, så har det varit en viktig faktor. Men också genom att den här handeln sker genom amerikanska banksystem. Och vi har också då centralbankernas valutareserver idag som är väldigt viktiga för att liksom ett eget lands ekonomiska system ska ha liksom, ska vara stabilt. Det ger också ett land möjlighet att agera på valutamarknaden för att påverka egna valutan till exempel. Ge likviditetsstöd som man kallar det om det blir kriser. Så har liksom centralbankerna stora liksom summor placerade i olika valutor runt om i världen faktiskt. Och huvudsakligen faktiskt i dollar.
Just det, så dollarn är ju amerikanska banker och valutasystemet liksom internationellt. Men sen kommer ju Kina tillbaka, Hanna, som stormakt för en 20-30 år sedan och vill ta plats även i den finansiella världen.
Det här är viktigt, kommer tillbaka. Det här på något sätt så ser vi essensen av Xi Jinpings ambition med sin makt, och det är att Kina ska återupprättas som en stormakt. Och det rimmar ju inte alls med att det redan finns, ja, det finns en stormaktsplats då i det här Bretton Woods-systemet. Och då får inte Kina plats. Kina kan inte ta den här platsen som man historiskt då vill återta. Och nu har Kinas ekonomi växt så mycket så att för kineserna så blir det liksom under den här tillväxtperioden allt mer orimligt, och man börjar störa sig mer och mer på att ja, men dollarn sitter där som en jättepropp. Det finns fördelar för Kina också. Kina drar nytta av stabiliteten och det är det som gör att Kina kan växa och så. Men det ser liksom inte bra ut, och då börjar man om man säger i början av 2000-talet så börjar man prata mer om det här. Till exempel den centralbankschef som satt under nästan två decennier. Han hade som ett mantra att skjuta fram renminbi som en viktig världsvaluta. Obs att man inte säger ersätta dollarn som den enda världsvalutan. Men det han, Zhou Xiaotun, hela tiden pressade framåt mot var att Kina skulle erkännas som att man hade en av de viktiga valutorna. Och man kan säga att efter mycket pushande så lyckades man med det 2016 när Kinas yuan då inkluderades i vad som brukar kallas, här får du hjälpa mig Knut lite, alltså en korg av valutor där man liksom vill skapa stabilitet i systemet genom att titta på, men ska man säga, tvärsnitt av några viktiga handelsvalutor, däribland yuan.
Absolut.
Kinas valuta då, renminbi, Hanna, du sa yuan här också, det är också ett officiellt namn.
Ja, i folkmun så heter det ju yuan. Det här med renminbi är ju lite styltigt, det betyder ju folkets valuta. Och det hänger ju ihop med att på renminbi-sedlarna så ser man den röda bilden av Mao Zedong och numera. Och det där, den här renminbi-folkets pengar, det var ju någonting som lanserades i och med Folkrepubliken. Yuan har det liksom alltid hetat, men renminbi-folkets valuta, det är kommunistpartiets statsvaluta.
Moa, har du några sådana där sedlar i plånboken?
Ja, faktum är att jag gick och bar på väldigt många sådana sedlar bara häromdagen när jag skulle försöka betala min skatt och lite annat genom att sätta in en hög med sedlar på mitt kinesiska konto.
Så att, hur ser de ut?
Hur ser de ut? De är röda med Mao Zedong på. Och så, ja,
alla har Mao Zedong på sig.
Ja, vad ska man säga?
Och den största sedeln, det är ju en 100-lapp med Mao, eller hur? Så att det blir ganska många 100-lappar då om man ska betala skatten då, som du gör kanske.
Det kan man säga, ja.
Peking har ju då haft länge då, som du var inne på här Hanna, en plan för att renminbin ska användas mer internationellt. Alltså Knut, varför vill man att en valuta används liksom mer internationellt, att den får en starkare ställning? Finns det någon poäng med det för ett land?
Alltså ja, det som har skett i Kina har ju hänt parallellt med att dollarns roll har försvagats de senaste 15 åren ungefär. Och historiskt har USA haft stora fördelar, som till exempel att många vill flytta kapital till USA. Staten kan låna utomlands till låga räntor. Regeringen kan också använda dollarn som ett maktmedel vid sanktioner. Idag har till exempel USA dollarsanktioner mot ett 20-tal länder. Och de är väldigt effektiva då, eftersom som vi har varit inne på, att de flesta handlar i dollar. Och dessutom är USAs valutadominans ett fantastiskt spionverktyg där underrättelseorganisationen CIA kan övervaka vem som säljer och köper vad och när världen över. Och det är klart att de här fördelarna vill kommunistledarna i Peking också gärna ta del av. Och kom ihåg att Kina vill ju inte bara öka betydelsen av sin valuta. Man bygger också ut banksystemet, man vill stärka centralbankens roll, man vill attrahera investeringar och man vill också påverka prisnivåerna globalt. Så att det är klart att det här på något sätt handlar om makt.
Moa, hur har det gått då under de här 15-20 åren för Peking?
Inte så bra som man hade velat, utan...
Du bitter över att du var tvungen att sitta två timmar på banken, eller
hur? Ja, precis. Två timmar, gud, om jag lägger ihop allt och suttit där arbetsdagar. Nej, men yuanen har ju vunnit lite internationell mark, så är det ju. Men den ligger ju fortfarande långt efter dollarn och står ju fortfarande för väldigt lite av världens valutaanvändande, bara kanske några procent, trots då att Kina är världens näst största ekonomi idag. Och yuanen ligger ju också långt efter den japanska yenen, men också förstås euron och pundet. Så att trots att regeringen i Peking har verkligen försökt, så har man inte lyckats komma så långt som man har velat riktigt.
Men då, precis som andra världskriget som vi har hört var en vändpunkt för den amerikanska dollarn, så kanske vi kommer se tillbaka på kriget i Ukraina som avgörande för den kinesiska valutans ställning internationellt. Hanna, vad har Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina betytt för renminbin?
Ja, för just renminbin så har det ju blivit som ett litet rum internationellt där Ryssland och Kina gör saker med varandra som andra inte vill göra med Ryssland. Så att de har ju liksom skapat den ekonomiska sfären, om man får säga, har ju blivit viktigare för Ryssland, och den är också viktig för Kina. Kina kan leverera massa saker till Ryssland som de inte får från någon annan, och det genererar ju penningströmmar, och då vill man ju naturligtvis inte använda dollarn för att göra det här, eftersom USA har ju riktat sanktioner tillsammans med resten av väst mot Ryssland. Så det skapar liksom ett renminbi-rum.
Mm. Vad säger du, Knut? Finns det ett före och efter den fullskaliga invasionen 2022?
Jo, men absolut. När USA slog till med de här tuffa, kan man säga, dollarsanktionerna mot Ryssland och Rysslands företrädare och oligarker och Putins närmaste krets, så var det väldigt tacksamt att Kina steg fram och liksom med öppna famnen och erbjöd sin valuta. Och det här fördjupade samarbetet gäller också då till exempel rysk olja och gas och också vapenutbyte här.
Komponenter till vapen, ska man kanske säga. Alltså mikrochip och ja. Olja och gas är väl de stora.
Ja. Och efter att EU frös den här ryska centralbankens omfattande tillgångar i Belgien, så började också Kinas centralbank med stor sannolikhet, för det finns inga exakta siffror på detta, köpa allt mer guld. Mm. Vilket har bidragit till exempel uppgången på guldpriset de senaste åren. Och flera andra centralbanker i mer eller mindre auktoritära länder gjorde precis samma sak då, troligen för att minska risken för att i framtiden går samma väg som de här ryska tillgångarna. Och den här processen av att allt fler länder försöker göra sig mindre beroende av den här USA-baserade globala, det globala finansiella systemet, har också förstärkts då under Donald Trumps senaste år här. Och sen dess har det ju hänt väldigt mycket som ytterligare skakat om den finansiella ordningen. Vi har ju tullkriget som alla minns då, ganska nyligen, och dollarn har tappat i värde och guldet har, trots lite ganska stor ryckighet, också rusat. Mm.
Men det som jag ofta funderar på när jag hör människor prata om det du säger nu, det är ju liksom, hur mycket kommer sanktionsmöjligheter i framtiden att påverkas av det som händer nu? Alltså det kanske bara är en liten del av, jag tänker till exempel om länder väljer att följa med i det här rummet som Hanna pratade om.
Renminbi-rummet.
Renminbi-rummet, precis, och kliva in och flytta in där helt enkelt istället för i dollarrummet och göra sig då ganska motståndskraftiga mot sanktioner. Kommer inte det göra det väldigt svårt att använda den typen av redskap i framtiden då?
Absolut, och du ser samma sak också med det här tullvapnet som nu används regelbundet. Varje månad hör vi olika tullutspel liksom, för att USA ska få sin vilja igenom. Och det innebär ju en lång rad av samarbetspartner som har varit otroligt viktiga för handeln med USA, Europa, via Kanada, nu söker andra vägar, andra partners, bland annat just Indien och Kina. Så om det här skiftet fortsätter, så klart absolut, verktygslådan krymper ju.
Och i det här läget, det här stökiga finansiella läget som ni beskriver, så talar Kinas centralbankschef Pan Gongsheng om ett nytt multipolärt valutasystem. Moa, det här var ett uppmärksammat tal förra sommaren 2025. Vad är det centralbankschefen Pan säger, och varför säger han det nu?
Ja, man kan säga att han i sitt tal ger sig på USA och dollarns dominans utan att nämna dollarn. Men han uppmanar världens länder att minska beroendet av en enskild valuta. Och sen också i sitt tal så lägger han fram då Pekings vision för hur framtidens valutasystem ska se ut. Och det är ju då väldigt snarlikt hur man ser på hur framtidens värld ska se ut. Alltså att det ska bli ett slut på dominansen av en stormakt. Och varför han gör det just då? Ja, man skulle väl kunna tänka sig att det hänger ihop med att Trump har tillträtt och börjat att skapa kaos. Det i kombination med att den kinesiska valutan vunnit en del mark internationellt i och med Ukraina-kriget, så kanske man kände från Peking att nu finns det en chans att folk kan lyssna på oss.
Trump då, som du nämner här, han verkar vara ganska nöjd över dollarns värde.
Oh, I think it's great. I mean, the value of the dollar. Look at the business we're doing. No, dollar's doing great. You know, it's very interesting. If you look at China and Japan, I used to fight like hell with them because they always wanted to devalue their yen. You know that? The yen and the yuan. And they'd always want to devalue it. They devalue, devalue, devalue. And I said, not fair that you devalue because it's hard to compete when they devalue.
Donald Trump här, som i Bloomberg News understryker då att han tagit strid mot Japan och mot Kina, som enligt honom vill försvaga sina valutor, the yen and the yuan, eller vad han sa, Knut. Har han rätt?
Ja, absolut. Ja, men även Sverige har ju devalverat sin valuta på 70-80-talen för att få fördelar. Men än mer pikant är ju att Donald Trump och hans rådgivare var tydliga med att de själva gärna ser en devalvering just av dollarn för att göra det billigare att köpa amerikanska varor och gynna amerikansk export och produktion. Och det vill säga exakt detsamma här som man kritiserar Kina för. Och det är intressant att även om Kina under lång tid gång på gång använt devalveringar för sätt att öka sin export, så har just deras valuta då stärkt senaste året gentemot dollarn. Och det kan ju vara ett tecken på att landet är på väg att överge den här liksom exportstrategin kopplat till valutan.
Ja, för det där är ju intressant. Det brukar ju oftast sägas det, att det kanske är främst två saker som står i vägen för Kinas valutaambitioner. Dels då att de har en väldigt exportberoende ekonomi, som du är inne på här, men sen också att Kina vill ha väldigt mycket kontroll över hur pengarna flyttas, det som Moa beskrev från banken. Alltså, hur stora hinder är de här två faktorerna, Knut?
Ja, men de är stora, det är knepigt. Men vad som också kan ställa till för Kinas ambitioner, det är att Peking samtidigt sannolikt inte vill ha en helt politiskt oberoende stark centralbank. De vill heller inte ha ett starkt oberoende rättssystem. De vill inte ha en öppen och transparent finansmarknad. Och allt det här gör det ju svårt då för utländska investerare och andra centralbanker att göra stora investeringar i kinesiska valutan.
Hanna, Kinas högsta ledare Xi Jinping har ju talat om detta, och ett tal han höll för ett par år sedan publicerades häromdagen just vad gäller då det här målet att Kina ska bli en finansiell stormakt med en stark valuta då, som Xi Jinping ska ha sagt. Alltså, vad tänker du om det här talet, att dels att det publiceras just nu då och innehållet?
Mm, den här tajmingen är ju väldigt fin, därför att det här är lite typiskt som Kina har gjort på andra områden också, att man går ut och läxar upp USA när det verkar som att Kina kan se ut som den ansvariga parten. Alltså att när USA överger Världshälsoorganisationen, så går Kina ut och säger att det är en viktig institution, vi hoppas att USA tar sitt ansvar. När USA och Ryssland överger kärnvapen överenskommelserna om nedrustning, så går Kina in och säger vi hoppas att ni kan gå Ryssland till mötes och ta ert ansvar, utan att själv på minsta sätt och vis vara beredd att gå in i ett liknande avtal. Så att man, det är också lite som när Xi Jinping hade en sån fin timing, kommer ni ihåg, för några år sedan i Davos.
Mm. Du menar när han vill Trump... vara global, den global...
Ja, Trump hade just visat liksom sitt rätta ansikte och världen häpnade, och Xi Jinping klev in och liksom verkade vara den nya företrädaren för den liberala ordnade världshandeln på något sätt, vilket Kina då inte är.
På klimatmötet i höstas.
Precis, ytterligare ett exempel. Ja. Mm, precis så. Så han är... en tillfälle helt enkelt för Kina att skina lite och se ansvarsfullt ut inför sina partners och de man vill uppvakta.
Xi Jinping nämner ju det här talet, vikten då om en stark valuta, Moa. Alltså, hur stark valuta vill Peking ha egentligen?
Jag tänker att man kanske inte nödvändigtvis behöver förstå det som en stark valuta i bemärkelsen en valuta med högt värde, utan mer stark som i liksom stabil, betrodd och framförallt välanvänd. Alltså stark i den bemärkelsen. För att det är ju så att historiskt så har ju Peking velat se att yuanen inte är för stark. Och det handlar ju just om det här att man är ett så exportberoende land. Och för export så är det bra att inte ha en för dyr valuta. Och det läget har ju inte ändrats. Alltså Kina fick ju ett rekordhandelsöverskott förra året. Och den inhemska ekonomin går inget vidare. Så att om man tittar på den bakgrunden så är det väl inte så troligt att man kommer ändra den strategin. Men det finns ju press på Kina också, samtidigt från omvärlden, och inte hålla nere värdet på valutan så som man har gjort. Och många som hävdar att den är undervärderad och att att det här handelsöverskottet som är ett resultat av det, att det oroar väldigt många idag. Och det som Knut var inne på där, att det faktiskt har skett en viss ökning i värdet mot dollarn, det kanske tyder på att någonting håller på att hända.
Mm. Knut, vad tror du då, om du blickar framåt, vad talar för att Kinas renminbi kommer vara framgångsrik internationellt framöver?
Ja, men vi har nämnt lite grann att trots Kinas ambitioner så står dollarn då, enligt IMF, alltså fortfarande för en stor majoritet av den internationella valutareserven. Alltså euron ungefär en femtedel och kinesiska valutan är alltså fortfarande under 2%. Så även om Kinas då kommunistdiktatur hoppas att deras valuta ska bli en dominerande, trygg, stabil och bekväm internationell handelsvaluta, så är det väldigt långt kvar dit. Så att dollarn lär ju vara herre på täppan ett bra tag till, även om den här täppan krymper. Alltså, samtidigt då tänker jag att EUs oro över säkerheten och den svaga ekonomin i Europa kan ju samtidigt öppna för affärer med Kina framöver. Och då lär de här tidigare reservationerna kring alltså övervakning, bristen på mänskliga rättigheter och pressfrihet till exempel tonas ner. Så att om jag ska avsluta med ett annat slitet kinesiskt ordspråk då, som säkert är populärt hos regimen i Peking. Alltså en resa på 1000 mil börjar med ett enda steg.
Du har lärt dig dina kinesiska ordspråk, Knut.
Ja, och när vi noterade, precis, då har de redan kommit halvvägs. Det är det som är grejen också.
Typiskt. Jo, men det här rimmar ju väldigt väl med den här sidenvägsstrategin. Man hoppas kunna dra in långsamt fler och fler länder i renminbi-rummet och få fler och ser fördelar med att handla med Peking.
Hanna, är det ett valutakrig som vi ser?
Jag ser kanske än så länge en dragkamp eller en slags utnötningskamp där jag tror att vi kommer snart se nästa tillfälle där Kina vill plocka en poäng på USAs bekostnad.
Mm. Vi får se hur det går. Det här avsnittet spelades in fredag den 6 februari. Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator, var med idag. Hanna Salberg, Moa Kärnstrand var med. Therese Rosenving är producent. Jag heter Björn Djurberg. Hej då!